Med förra söndagen som var påskdagen så talade vi lite grann om hur vårt läge eller vår situation skulle vara om uppståndelsen inte har skett. Och idag så ska vi inte tala så mycket om det, utan idag så ska vi tala om vad som är vårt läge och vår position eftersom uppståndelsen har skett. Och vi ska hålla på med det några söndagar framöver. Men bara en kort resumé. Det vi talade om i söndags på påskdagen är ju liksom, alltså Paulus för ju ett resonemang i första Korintierbrevet 15 om hur det skulle vara ifall Jesus inte har uppstått, om det inte finns någon uppståndelse. Vet, Paulus han för ju ofta invecklade resonemang. Han tycker om det där. Ibland så är det nästan så han vecklar in sig i sig själv liksom. Man talar om uppståndelsen som ju inte kan ha skett om det inte finns en uppståndelse. För att om inte uppståndelsen finns så kan det ju inte ha kommit någon uppståndelse. Då kan ju inte heller ni uppstå. Ja, ni vet. Det är Paulus, sitt nötskal. Men han vill väl. Han menar väl. Men han skriver ju så här då. Att då om Jesus inte har uppstått så är vår tro meningslös. Och då är vi kvar i vår synd. Och så är vi förlorade. Och inte bara vi är förlorade, utan alla de som genom århundraden och faktiskt årtusen har dött i tron på Jesus Kristus. De är lika förlorade som du är idag. Och då är det riktigt synd om oss. Och så konstaterar Paulus när han har kört igenom allt upp där, så säger han, men säger han, nu har ju Kristus verkligen uppstått. Så då är det ju inte så. Då är ju läget motsatt, sa vi förra söndagen. Då blir ju vår tro meningsfull. Eller hur? Eller hur? Ja. Och då är vår synd inte kvar i oss, utan vi är förlåtna. Och synden är förlåten och utplånad. Och minst av allt är vi förlorade. Och det är inte så särskilt synd om oss heller. Och nu ska vi fortsätta några söndagar framöver och så ska vi tala vidare om kraften i uppståndelsen. Och det här är superviktigt, och ju mer jag har liksom grottat ner mig i det här under mina förberedelser, desto mer har jag insett. Jag visste att det här var viktigt innan jag började förbereda mig för de här söndagarna. Men ju mer jag har liksom grottat ner mig i detta, desto mer har jag upptäckt. Det här är ju livsavgörande. Att vi förstår vad vi har i den uppståndne. Amen. Och lite grann så kommer vi utgå ifrån ett uttryck hos Paulus. Jag kommer inte att röra vid det sammanhanget särskilt mycket idag, men nästa söndag. Men vi ska i alla fall utgå ifrån det Paulus säger i Filipperbrevets 3 kapitel och 10 versen. Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse. Sen står det lite annat efter det, men det kommer vi till nästa söndag. Men vi ska ta det här nu. Jag vill lära känna Kristus och kraften för hans uppståndelse. Det finns ett par olika teorier om när Paulus skrev Filipperbrevet. Och därmed den här versen då. Det kan ha varit någon gång mellan år 52 och 55 när han var i Efesus. Eller också så är det som många forskare faktiskt tror, att det är skrivet i Rom mot slutet av Paulus levnad. Någonstans kanske runt år 62 eller så. Och i vilket fall som helst så kan man inse att Paulus, när han skriver de här verserna, det här uttrycket, jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse, så har han varit en hängiven och övertygad kristen i åtminstone 20 år, kanske 30. Är du här idag? Ja. Jag håller med. Alltså, det är lite tamt ibland. Va? Nej, jag bara skojar. Jag har varit vaken länge så jag är igång. Men du kommer vakna under den här förmiddagen och sen kommer du inte kunna somna i natt för du är så salig. Amen! Han skriver efter 20-30 år som hängiven kristen. Jag vill lära känna Kristus. Jag vill lära känna kraften från hans uppståndelse. Alltså efter 20-30 år som lärjunge åt Jesus så inser Paulus att det fortfarande finns mer att upptäcka hos Jesus. Och efter 20-30 år som lärjunge så inser Paulus att det finns mer kvar att upptäcka och utforska i uppståndelsen. Och det är en kraft som är verksam i uppståndelsen. Kraften i uppståndelsen är helt enkelt större och mer omfattande än vad en människa förmår att utforska och upptäcka på sådär 20 år. Det är en liten utmaning till dig och mig som har varit med ett tag. Att det nog faktiskt finns mer att upptäcka både hos Jesus och i kraften i uppståndelsen. Det finns mer att utforska och upptäcka till och med om den människan som försöker göra det är Paulus själv. Han fattar det efter en så lång tid. Och det betyder ju förstås, ska säga, det är en disclaimer som kommer nu, att vi kommer inte att hinna röra vid särskilt mycket av det som finns i uppståndelsekraften på 3 söndagspredikningar eller vad det nu blir i det här ämnet liksom. Utan vi kommer kanske bara skrapa lite grann på ytan, men vi kommer att hitta någonting gott där också. Kommer att lyfta några saker. Och som jag sa, vi kommer tillbaka till den här texten i Filipperbrevet där Paulus bland annat talar om att dela Kristi lidande och sådär. Men idag så skulle jag vilja ta med dig till någonting som är superväsentligt som Paulus skriver i Efesierbrevet. Någonting som är helt grundläggande vill jag säga för vår förståelse av vad uppståndelsen betyder och vad den innebär. För att ibland så kan man få för sig, man hör ju till och med predikanter ibland säga att det är inte så viktigt att tro på en fysisk uppståndelse utan det kan vara en symbol för någonting. Nej du, det kan det inte vara. Alltså Jesus har inte uppstått symboliskt, vad är förresten det? Hur uppstår man symboliskt? Jesus var död. Hans kropp var död. Hans hjärta hade slutat att slå. Hans hjärna hade slutat att skicka signaler. Han var död. Men han lever. Och det är inte symbolik. Utan det är sant. Det är fakta. Det står så här i Efesierbrevet. Första kapitlet från vers 17. Jag ber att vår Herre Jesus Kristi Gud, härlighetens far, ska ge er en vishetens och uppenbarelsens ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft har varit verksam. Den kraften lät han verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda, satte honom på sin högra sida i himlen, högt över alla härskare, makt och kraft och herradömen. Och alla namn som kan nämnas, inte bara i denna tidsålder, utan också i den kommande. Allt la han under hans fötter. Och honom som är huvud över allting gav han till församlingen som är hans kropp. Fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Vet, när vi kommer dit, alltså där vi började läsa nu i vers 17. När vi kommer dit så har Paulus liksom redan varit igång en stund. Och han har gått igenom en lång lista på vad vi som troende, vi som är födda på nytt, vad vi har i Jesus Kristus. Och du som kommer ihåg det här brevet, och du brukar ju läsa det. Jag läser det här ofta för det är ett av mina favoritbrev. Men du vet, Paulus använder flera gånger uttryck som att i Kristus, i honom, genom Kristus och till Kristus. En massa sådana uttryck. Bara i de 14 första verserna i Efesierbrevet så finns det uttryck, sådana uttryck 10 gånger. Faktiskt är det egentligen i 11 verser, för det är från vers 3 till vers 13 som det bara, liksom Paulus staplar de här uttrycken på i Kristus. Det står så här: i Kristus är vi välsignade med allt. Och i honom så är vi utvalda, och genom Jesus är vi förutbestämda till att bli Guds barn, och i honom så är vi friköpta och förlåtna, och genom den älskade har vi fått nåd, och i Kristus har Gud en plan för oss, och i honom, i Kristus sammanfattas allt, och i honom har vi vårt arv, och till Kristus har vi satt vårt hopp, och i honom har vi tagit emot anden. Wow! Och sen fortsätter Paulus. Och så säger han att nu ber jag för er, för att ni ska få en rätt kunskap. Och det måste ju betyda att då kan man också ha en fel kunskap. Men Paulus ber för att du ska få en rätt kunskap om Gud. Och så ber han att du och jag ska förstå. Han har skrivit om allt det vi har i Jesus. Han sitter ju och skriver det här brevet. Liksom. Och han har skrivit alla de här grejerna staplat i honom och genom honom och till honom och genom Kristus och alltihopa där. Och så är det precis som han kommer på sig själv med. Liksom, ja, men gode Gud, hjälp dem att fatta detta nu. Alltså att de får tag på det. Att de inte missar. Kan du höra Paulus bön? Han ber för dig. Att du ska få en rätt kunskap om Jesus Kristus, om hans far och den helige ande. Och att du ska förstå någonting. Så vad är det då som vi inte får missa? Vad är det som är så viktigt så att Paulus liksom avbryter sitt skrivande med sig? Nu ber jag för er. Kan vi kolla? Paulus ber att vi ska få en rätt kunskap. Han ber att vi ska förstå. Och det betyder ju att det skulle kunna gå att missförstås. Det skulle kunna gå att helt missa den här uppenbarelsen, den här insikten. Jag tror att det är ganska många kristna som lever utan kunskap och insikt och uppenbarelse om vad det här handlar om. Och för det första så säger han att jag vill att ni ska få uppenbarelse och förstå vilket hopp vi har. Han har kallat oss till ett hopp. Och det finns en poäng i att det är han som kallar oss till ett hopp. Han ger hoppet till oss. Och uppfyller löftet i Jeremia 29 om en framtid och om ett hopp. Jag vet, säger Gud, vilka tankar jag har för er. Nämligen fridens tankar, inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. Det är ett hopp som inte är grundat på lösa antaganden. Eller mänskliga förhoppningar. Det är liksom inte som när vi säger att ja, vi får ju hoppas att det blir bättre. Utan det är ett hopp som är grundat på vår tro på Jesus Kristus. Det är ett hopp som har sin fasta klippa i Jesus Kristus. Tron, står det i Hebreerbrevet 11:1. Tron är grunden för det vi hoppas på. Tron är grunden för det vi hoppas på. Det finns en grund, det finns något som vi bygger hoppet på. Det finns något, en plattform, liksom ett fundament för hoppet som är den tro som Gud har gett oss. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. Vårt hopp är inte grundat på känslor. Vårt hopp är inte grundat på omständigheter. Vårt hopp är inte grundat på någon lycklig slump, liksom att plötsligt händer det. Utan vårt hopp är grundat på den tro som vi har fått som en gåva av Gud själv. Och det hoppet, skriver Paulus i Romarbrevet, det sviker oss inte. Det hoppet sviker oss inte. Har du varit med om ett hopp som har svikit en gång? Det tror vi har allihop. Man har hoppats på någonting. Man har längtat efter någonting. Sett fram emot någonting. Och man har liksom burit det här hoppet. Ja, men snart är vi där och snart ska det hända. Och snart kommer det ske så här. Och sen så händer det någonting annat istället. Så det där som du hoppades på och såg fram emot. Så här, det blev inget av med det. Och det kan vara rätt så jobbigt. Men det här hoppet. Hoppet som vi har i Jesus Kristus. Det hoppet som är grundat på vår tro på Jesus Kristus och vad han har gjort. Det hoppet kommer aldrig någonsin att svika dig. Amen. Lite härligt ändå. Ja lite. Okej. Okay. Så Paulus ber att vi ska ha en rätt kunskap. Och att vi ska förstå vilket hopp vi har. Och sen för det andra så säger han. Och ni ska också fatta hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga. Och lägg märke till att det står om hans arv. Är du med nu? Ibland så predikar vi och ibland så undervisar vi. Och just nu håller jag på med någonting mitt emellan. Det är hans arv som Paulus skriver om. Det finns ju en massa bibeltexter som talar om vårt arv och vad vi ska ärva. Liksom, det står i Kolosserbrevets första kapitel. Med glädje ska ni tacka Fadern som har gjort er värdiga att få del i det arv som de heliga har i ljuset. Det finns ett arv som är vårat och det finns flera sådana bibelställen. Men här så talar Paulus om Guds arv, om Jesus arv och hur rikt och härligt det är. Är du med? Alltså det handlar om det arv, den arvslott som Gud har i sitt folk. Vad betyder det? Jo, men det betyder att vi tillhör honom eftersom han har köpt oss fria med sin sons blod. Det är vad det betyder. Och det finns ett fantastiskt ord i 5 Moseboks 32 kapitel. Det står så här, för Herrens del, eller Herrens portion står det i den engelska översättningen. Herrens portion, det här, Herrens del av allting. Det är hans folk. Jakob, alltså det är ju en del av folket då, är hans arvedelslott. Skumt, eller? Det här är ju jättebra, det kommer ännu tydligare här. Psalm 33. Saligt är det folk som har Herren till sin Gud. Det folk som han har utvalt till sin arvedel. Och då kan man tänka så här, varför i all världen behöver vi ha en rätt kunskap om det här? Varför behöver vi fatta detta att vi på något sätt är Guds arvedel? Vad betyder ens det? Därför att det säger någonting väldigt, väldigt viktigt om hur Gud ser på dig och mig. Amen. Och det säger någonting väldigt viktigt om varför Gud ser på oss som han ser på oss. Och det säger någonting om hur dyrbart det är att Gud ser på oss som han ser på oss. I sin kommentar till Kolosserbrevet och Filemon och Efeserbrevet så skriver teologen F.F. Bruce så här. Att Gud skulle sätta så högt värde på en grupp syndare. Nej, den ska inte vara något. Ni ska lyssna nu. Man behöver inte läsa allting själv. Nu läser jag för er. Ett pedagogiskt knep jag har ibland. Att Gud skulle sätta så högt värde på en grupp syndare. Räddad från förgängelsen. Och som fortfarande bär så många spår av sitt tidigare tillstånd. Kan väl tyckas otroligt. Om det inte vore så tydligt att han ser dem i Kristus. Så som han från början valde dem i Kristus. Alltså det skulle verka väldigt märkligt att Gud sätter ett sånt högt värde på oss syndare. Om det inte vi redan inser, ja men han ser oss i Jesus Kristus. Nu får du läsa. Så fortsätter han och så skriver han så här. Paulus ber att hans läsare ska uppskatta det värde Gud sätter på dem. För att deras liv ska vara i linje med denna höga kallelse. Och att de i tacksam ödmjukhet kan ta emot den nåd och ära som sålunda flödar över dem. Alltså du och jag behöver förstå att vi är Guds arvedel. Att det är så han ser på oss. Och att vi har det högsta värde man kan tänka sig i Guds ögon. Och du behöver förstå att det var för oss som Jesus led. Vi behöver förstå att det var för oss som han dog. Och att det var för oss som han uppstod. Den rätta kunskapen och den rätta förståelsen är viktig. Så att vi fattar att det är så här det är. Det är inte så att Gud är ute efter att hitta fel och brister hos oss. En del har vuxit upp med den bilden av Gud. Jag har vuxit upp med den bilden av Gud. Det är inte så att Gud hela tiden söker efter anledning att döma oss. Utan sanningen är att han har utvalt oss till sin arvdel. Vad betyder det? Ja, men tänk så här. Tänk dig att du kan välja precis vad som helst. Helt utan begränsningar. Vad som helst i hela universum kan du välja och tänka, det här ska bli mitt arv. En dag ska det där bli mitt. Du får välja precis vad som helst i hela universum. Och du tänker, jag bryr mig inte om någonting annat. Bara jag får det där som är mitt arv. Och så signar du upp för det där. Och du vet att du vet att du vet att en dag så ska det där bli mitt för alltid. Så, och med den attityden, valde Gud dig. Han kan välja vad som helst i ett universum som han själv har skapat. Och i och för sig så tillhör ju allt redan honom. Men förstå bilden här nu. Han kan välja vad som helst. Han skulle kunna välja vem som helst. Han hade kunnat välja en lyckad typ. Någon som var snygg och stark och trevlig och luktade gott. Men han valde dig. Och han valde mig. Och grejen är, och det här som jag försöker få dig att fatta, det är att han skulle välja dig varje gång. Varje gång så väljer han dig. Varje dag väljer Gud dig. Varje dag som du vaknar upp beror på att Gud har valt dig. Varje morgon som du vaknar och kan ta dig ur sängen beror på att Gud har valt dig. Du förändras inte det av att du kanske vissa dagar inte ens kan ta dig ur sängen. För Gud har fortfarande valt dig. Varje dag har Gud valt dig. Och inte sådär lite grann. Ja, men han får väl vara med. Hon får väl komma med på ett litet hörn. Han gav sin sons liv. För att välja dig. För att inkludera dig. Prisat vår hans namn. Så valde Gud dig. Det är så han ser på dig. Du och jag är hans arvdel. Det enda han vill ha. Så jag tror att Gud vill att vi ska förstå vilket hopp vi har och att vi är hans rika och härliga arv. Och sen för det tredje så vill han att vi ska förstå hur oerhört stor hans makt är. I oss som tror. Eller som det står i den engelska översättningen, för oss som tror. Och så står det så här. Att den kraften lät han verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Alltså den kraft som verkar i oss som tror och för oss som tror är samma kraft som uppväckte Jesus från de döda. Den kraft som verkar i dig och för dig är uppståndelsekraften. Och lyssna nu. När Jesus kämpade i Getsemane så tog han emot all världens synd i sin egen kropp. Och när Jesus hängde på korset så gör han det med all världens synd i sin kropp. Och det ögonblick som han dör och ger upp sin ande så dör han med all världens synd i sin kropp. Det är vad Guds ord säger. Och sen läggs han i en grav. Och därifrån, från den lägsta positionen som överhuvudtaget är möjlig, när Jesus har ödmjukat sig ända till döden som Paulus skriver om i Filipperbrevet, därifrån uppväcker Gud Fader sin son och lyfter honom upp och sätter honom på sin högra sida i himlen, högt över alla härskare och makter och krafter och herradömen och alla namn som kan nämnas, inte bara i den här tidsåldern utan också i den kommande. Och så lägger han allt under Jesu fötter. Och nu ber Paulus att du och jag och alla troende genom alla tider ska fatta och förstå att den makten och den kraften som verkar i oss och för oss är exakt den kraft och makt som tog Jesus från graven och satte honom där han är idag. Och så undrar vi liksom ibland att ja, hur ska det gå för mig? Så undrar vi ibland, liksom, ja, men är jag riktigt frälst? Kommer nåden att räcka för en sån som jag? Vi läser ibland från Romarbrevet, liksom, om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Fast grannarna är jobbiga. Och jag har ont i en tå. Den kraft som verkar i dig, den kraft som verkar för dig, den kraft som verkar för din frälsning och som har verkat i evighet för din frälsning och kommer att verka för din frälsning tills du är hemma vid slutmålet en dag. Det är samma kraft som tog Jesus från graven och satte honom på Faderns högra sida. Och vet du, älskade vän, jag tror att den kraften räcker för dig också. Jag tror inte att du är något specialfall liksom, där Guds kraft inte skulle räcka till. Vet du, det står någonstans i Gamla testamentet, jag kommer inte ihåg just nu exakt var, men det står att Guds arm är inte för kort. Så att han inte förmår att rädda. Utan han når dig där du är. Du är inte så långt borta ifrån Gud så att hans arm är för kort. Jag har rätt korta armar. Sälarmar, säger min fru. Nej, det säger hon inte. Det har hon aldrig sagt. Men jag har sagt det. Ibland kan det ju vara jobbigt att ha korta armar när man ska nå någonting. Men Guds arm är inte för kort. Den når dig där du är. Det är lite långt här. Att kraften i uppståndelsen ger oss hopp. Och kraften i uppståndelsen låter oss få glädjas och njuta av hur Gud ser på oss, att vi är de han valde. Kraften i uppståndelsen ger oss en garanti, en försäkran om att nåden räcker, att vår synd är försonad och att ingenting kan rycka oss ur Guds hand. Och sanningen är att vi skulle inte ha något av det här utan uppståndelsen. Inte något av det. Men nu har Kristus uppstått. Och allt folket sa, amen.